Vi har talat några gånger här om den helige ande, och för 2 veckor sedan så predikade jag om livet utan den helige ande. Det kom någon och sa till mig att det var ett hårt tal. Och jag tänkte, men det sa ju de om Jesus också. Så jag tänkte, jag kan i alla fall känna mig hemma där. Men Lilian predikade fantastiskt om vem är den helige ande förra söndagen. Och om du hörde på den så skäms. Men det finns nåd på internet. Det vill säga man kan lyssna på vår hemsida. Men idag vill jag fortsätta och belysa lite hur jag ser livet tillsammans med den helige ande. Och jag sa för mig själv här på någon gång i helgen att om inte jag lyckas uppmuntra dig med den här predikan kommer jag aldrig göra det. Jag känner viss press på mig själv med den där meningen. Men jag känner mig lite att Gud har tryckt på vissa områden. Jag har också haft en riktig katastrofhelg. Alltså en riktigt jobbig helg. Jag har haft personliga svårigheter och utmaningar som hänt mig. Därför känner jag mig helt knäckt och slut. Och då har jag hopp om att Gud kan göra någonting. För i en svaghet så fullkomnas Guds styrka. Det inte längre handlar om hur bra jag är, hur många grekiska verser. Jag sa det, jag orkar inte ens läsa det grekiska lexikonet. Jag brukar alltid göra det när jag förbereder mina texter, så läser jag på grekiska bara för att få en större grepp om helheten. Men jag sa så slut, så sa bara nu helige ande får du göra. Och vi får se hur det går då. Herre hjälp mig. Men jag har en vers, 2 väldigt korta verser idag som jag vill utgå från. Den ena handlar om Jesus egna förklaring om varför du och jag behöver den helige ande idag. Och den låter så här. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Där har du treenigheten på en gång. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag sagt till er. Vad ska då den helige ande påminna oss om? Jag hittar en av väldigt, tycker en bra text i Rombrevet 14 och 17. Kontexten är den att romarna, de hade som vi gör många gånger, vi hade börjat fundera på saker som är på jorden mer än det som är ovanför jorden. De hade börjat fundera, hur ska man äta, ska man hålla koll på månen, ska man hålla koll på sabbaten, ska man hålla koll på lagen? Och så var det funderingar mot höger och vänster. Och Paulus på något sätt går emot allt det där. Han säger att vi ska respektera varandra, det är bra man håller vissa högtider, men det är kanske viktigare detta. Och så säger han i Romarbrevet 14 och 17. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike är inte mat och dryck, utan, då vill jag tala om 3 saker idag. Rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Låter ju bra. Och det jag tror att den helige ande vittnar och påminner oss om, och varför du och jag behöver den helige ande idag, och varför vi ofta och hela tiden behöver uppfyllas av den helige ande, det är för att påminna oss om dessa 3 saker. Vi behöver påminna oss om vår rättfärdighet. Vi behöver påminna oss om vår frid. Och för det tredje, vi måste påminnas om den glädje vi har i den helige ande. Och det ska jag försöka tala er om. Jag har skrivit med stora texter på båda mina papprena. Tala långsamt. Jag har fått lite feedback ibland om det där. Att det går lite snabbt på, men det är oftast att jag är lite inspirerad. Och lider av vissa sjukdomsbokstäver som gör att man alltid har bråttom. Men jag ska försöka mitt bästa med Guds hjälp. För det första, den helige ande påminner oss om vår rättfärdighet från Gud. Johannes 16, 8-10 säger så här, eller till 11 är det egentligen. Och när han kommer, alltså den helige ande, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. En väldigt fin och någorlunda kryptisk text. Det är någonting som är väldigt svårt för en icke-insatt människa att förstå och beskriva. För att förklara åt någon annan vad som händer, hur det upplevs när en människa för första gången lär känna Jesus. Jag vet inte hur det var för dig, men jag vet hur det var för mig. Och ska försöka förklara till någon annan hur jag upplevde det, så det är väldigt svårt och komplicerat. Och man behöver ibland använda många olika hieroglyfer. För det är så som ögonen öppnas plötsligt för en värld man inte tidigare visste att existerade. För mig i alla fall var det så att när människor tidigare ibland funderade, Anders, ska du inte bli frälst? Så min naturliga respons, varför det? Varför ska jag bli frälst? Nå, eventuellt hade jag mina kamper och mina mörker och ångest och depressioner som jag kämpar med, som någon så kanske kunde ha sagt att blir du frälst så blir du av med det. Men det sa man inte. Man sa ibland, ska du inte bli frälst? Många av oss som inte ännu känner Jesus, så när vi får den här frågan så är den väldigt svår för oss. För det är först när vi blir frälsta som en värld öppnas för våra ögon som vi inte, som jag nämnde, visste att det ens fanns till. Och det Paulus beskriver, att slöjan tas från våra ögon i Korintherbrevet. Från att gått i ett mörker man inte visste att fanns, står man plötsligt ett ljus. För man ser saker och ting på ett nytt sätt. Och jag kommer att säga den här meningen många gånger. Lyssna på det här. Men inte bara det. Många beskriver också frälsningen som en stund då man plötsligt får uppleva en kärlek och en frid på ett sådant sätt som man aldrig någonsin tidigare har fått göra. Det här däremot fått höra och själv fått uppleva när människor blir frälsta för första gången. Så har människor sagt till mig att den känslan och upplevelsen när den heliga ande kom för första gången, den översteg känslan av kickar som alla möjliga droger har kunnat ge. Och alkohol och allt möjligt som människan söker, sexupplevelser och så vidare. Plötsligt så står man där och så upplever man ett liv som är så otroligt fantastiskt. Att man inte fattat vad jag alls inte har i det här. Och den andra frågan som kommer till ens huvud, i alla fall kom den till mig för snart exakt 20 år sedan. Varför tog jag inte det här tidigare? Om det här fanns till för mig under hela mitt liv, varför väntade jag då 18 år? Om det var det här det handlade om. Men det är det, kära vän, är. Vi går med en slöja för våra ögon. Men varför tror vi, eller tror vi, du och jag, att vi plötsligt upplever det här livet så som fantastiskt? Nå, kortfattat så kan man säga att Paulus beskriver det som att du blir född på nytt. Att man blir en ny skapelse och plötsligt, nu kommer något otroligt viktigt, det här är Instagram-grej eller någonting. Att man blir en ny skapelse och plötsligt får ta del av en värld där Gud själv finns. Förstår ni det där? Att du på något sätt plötsligt hoppar du in från att ha levt ett mörker från Gud. Så hoppar du in i en dimension, i en värld, i en verklighet där Guds egen natur finns tillgänglig för dig. Det blir lite soteriologilära, alltså läraren om frälsning idag, bara för att du ska förstå någonting. Alltså, det handlar om att du plötsligt tas från någonting in i närvaron av Gud. Och vi som har upplevt Gud någon gång, så vi vet det, att då är det gåshud. Då är det någonting, där vill man vara hela tiden. Och där är, oavsett, nu talar jag bara av egen erfarenhet och mer om det punkt 3, att oavsett hur knäckt och jobbigt man kan ha det, men det är Guds närvaro, så finns det ingen jobbighet som kan övervinna den glädje och frid som Gud kan ge en just där. Jesus säger att man behöver bli född på nytt genom ande för att komma in i Guds rike. Alltså, vi blir födda på nytt genom den helige ande. Det som sker är, och nu kommer något, alltså jag är så nöjd med vissa saker jag skriver. Det som sker är att den heliga ande inom dig bekräftar din rättfärdighet inför fadern. Förstår nu det här, för det är så extremt viktigt för dig att fatta. att när du kommer inför Gud så kommer den helige ande säga ja här inne. Du har din klar sak med levande Gud. Och det är det som den helige ande gör när han vittnar om din rättfärdighet. Och den säger ja, men det är OK inom dig. Det är färdigsämplat. Det är 10 plus. Eller vad man nu får nu för tiden i frågan. Det vill säga, anden vittnar inom dig att du är född på nytt och ger dig en trygghet över din frälsning här på jorden. Jag har haft förmånen att sitta med ett antal systrar och bröder på deras dödsbäddar. Och med den sorg och kamp som det många gånger är, så det är någon form av himmelsk glädje man får uppleva den stunden då vi ber tillsammans. Det är som att Guds egen himmelska natur förflyttas ner. Eller han är ju den här, Guds rike här på jorden. Men den kommer till så påtagligt. För att anden vittnar. Att här har en syster som snart Jesus själv stiger upp och säger: du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Och det är det anden gör. Den vittnar om att det är rätt ställt mellan dig och Gud. Vi behöver inte frukta, vi behöver inte vara rädd. För Jesus har betalat priset för oss. Och anden inom oss vittnar om att det är okej med dig. Du är tillräckligt bra inför Gud på grund av att Jesus har gjort det för oss. Jag vet inte om någon av er som mig både har idrottat och lider idrottsfanatiker. Jag är ju alltid där och stor sorg de sista åren för det går så dåligt för mitt lag. Men jag minns någon gång i det förflutna hur det har gått bra också för mitt lag. Och när man har följt till exempel med någon final eller någonting annat, så står man där och hejar, så vinner de med sista målsnöret eller någonting. Och så känner man en glädje över segern. Och så känner man en viss eufori och mittåldrig folk som inte känner varandra på torget och kramar sig på. Det hände bara typ var 70 år i Finland, men ibland har det hänt också här. Och människan tycks vara skapt för att vilja vinna. Det är någonting som många hela livet eftersträvar. Jag vill vinna. Jag vill visa att det är någonting. Och det är en lite suddig bild, jag vet det. Men det är lite åt det hållet som den bästa segern som du på den här jorden kan uppleva rent världsligt. Så det är lite åt det hållet, men betydligt mycket mera, som vi upplever det många av oss när vi får möta Jesus. Det är som att, oj, nu har jag fått tag på den här segern. Nu har jag vunnit. Det är välställt med min själ. Nu får jag fira, nu får jag vara glad. En del funderar, varför är du så glad då? Och så kan man bara peka, ja, men jag har vunnit. Eller jag har inte vunnit, men Jesus har vunnit för mig. Och han räknade som att jag har vunnit. Tänk vad fantastiskt, jag behöver inte göra någonting, för Jesus har vunnit det för mig. Och det är därför, ursäkta om vi är så glada här ibland i Sion. Men det är bara för att vi är så glada över att Jesus har vunnit. Att inte vi har vunnit, utan det är Jesus som har vunnit för oss. Ibland så leder det till att det rörs lite på fötter och höfter, tänkte jag säga. Utan på något sätt, vi är så tacksamma. Och sen blir vi ännu gladare när vi upplever att anden inom oss vittnar. Att det är välställt med vår själ inför levande Gud. För trots att vi har varit syndare, så får vi ta emot oförtjänt rättfärdighet. Och det ger oss en enorm tacksamhet och ödmjukhet inför Gud. Vi vet att vi förklarats rättfärdiga inför levande Gud. Och det medför att vi får ett liv som kan levas i stor frimodighet. Eftersom vi vet att det finns inget i denna värld eller nästa värld som kan skilja oss från Gud. Paulus beskriver det triumfartat att i Kristus vinner vi en överväldigande seger. Om ni minns det grekiska ordet där, hypernikao. Vi vinner en överväldigande seger. Det är inte så att en cent marginals kom du in i himlen, utan det är många ljusår bakåt av marginal, för att Jesus har vunnit en överväldigande seger. Och det är vad anden gör med oss. Den vittnar om vår rättfärdiga ställning inför Gud. Den säger till oss att fast det är kamp och synd, så är vi rättfärdiga inför levande Gud. Och det första och kanske viktigaste Varför vi behöver ha den heliga ande. Varför vi gång på gång behöver uppfyllas av den heliga ande. Det är för att anden behöver gång på gång påminna oss om att vi är rätt ställda inför levande Gud. Nummer två. Det är bara tre punkter. Den heliga ande påminner oss också om vi får en frid med Gud. Jesus sa: frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Paulus säger nog vidare något halvt radikalt här i Titus 3:2. Att vi skall inte förolämpa någon, utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. Jag funderar hur i all sin dag är det där möjligt. Vi ska inte förolämpa någon, det lyckas någorlunda. Vi ska vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. Alltså, Jesus, hjälp oss, tänker jag då när jag läser den meningen. Men kära vänner, det är alltid för mig smärtsamt att höra om människor som lever i strid med andra människor. Kanske är det en besvikelse. Kanske är det missunnsamhet. Eller kanske till och med övergrepp som man varit med om. Så att resultatet blir så att du känner att du är berättigad att resten av ditt liv tycka illa om någon, tala ner om någon eller till och med hata någon annan människa. Problemet, kära vän, är att det sakta men säkert dödar din insida. Eftersom Guds ande och bitterhet mot andra människor inte kan leva sida vid sida, så måste någon ge vika. Jesus säger att ifall vi kommer på någon broder som har något emot dig när du är på väg till kyrkan, så försona dig först med din broder eller syster innan du kommer med gåvan till kyrkan. Han säger vidare, och nu citerar Jesus, det är inte jag, så var inte arg på mig. Han säger att vi inte ens kan få förlåtelse om vi inte med hela vårt hjärta har förlåtit våra medmänniskor. Matteus 18. Och det kan låta hårt och jobbigt, men tänk istället så här. Det är därför vi behöver den helige ande. Jag minns när jag blev frälst. Jag hade ändå upplevt mobbning ett antal år. Och aldrig någonsin innan jag blev frälst hade jag gått och funderat på att nu ska jag förlåta, försonas med de här människorna. Utan varenda år så gick mitt huvud på att fundera ut hem då jag önskade dem död och pest och kolera och skatt. Restskatt och allt möjligt. Att man på något sätt bara gick hela tiden gick huvudet kring och tänkte onda tankar. Det var först när jag fick uppleva den helige ande så någonting hände med mitt hjärta. Och en frid kom hit som också ledde till att jag ganska kort därpå upplevde den helige ande manade mig till att förlåta, välsigna och älska. Älska de som hade mobbat mig. Förlåta och älska de nära i min närmiljö som jag hade känt en viss uppförsbacke med. Men det var ingenting som jag kom på att jag skulle göra förrän den heliga ande flyttade in i mig och började göra någonting med mig. För det är så när anden kommer över oss får vi uppleva en frid. Alltså det här är ganska fint. Då anden kommer över oss får vi uppleva en frid som gör att alla orättvisor mot oss kan upplevas som minimala mot den oförtjänta frid som Gud ger oss. Det är klart att vi kan uppleva det att människor är elaka och dumma mot oss, men det var de mot Jesus också. Och Jesus kom med förlåtelse och nåd även mot dem. Eftersom mycket i denna värld handlar om att tävla och jämföra sig mot andra, försvinner allt detta då vi får uppleva denna oförsenta frid med Gud. Då vi känner att det blir mindre frid och mer strid. Då är tiden inne att på nytt komma inför levande Gud. I ödmjukhet och låta hans ande ännu en gång uppfylla oss. Så att vi får uppleva hans frid. För Jesus sa det ju, frid lämnar jag åt er. Det är någonting som är din rättighet att ha. Vi behöver hans frid och lite mindre av hans strid. Eller vår strid, inte hans strid. Då kan vi också lämna bort dessa bördor som så enkelt tynger oss. Oavsett hur du upplever det, hur mycket hat du kan känna, så finns det alltid en lösning från Gud. Jesus säger, och det har jag sett med mina egna ögon, att det som är omöjligt för människan, det är möjligt för Gud. Paulus beskriver friden som något som övergår allt vårt förstånd. Det betyder att fast vi är i sådana situationer så vi kan inte med, fast vi använder alla våra hjärnhalvor samtidigt, så kan vi inte fundera hur allt sin dag ska där lösa sig. Men då säger Gud, om det finns en lösning som är här någonstans. Det är utöver vårt förstånd, utöver vårt sätt att tänka och resonera. Och eftersom våra tankar många gånger i de här situationerna är så präglade av våra låsta känslor, så kan det behövas en liten himmelsk nyckel som låser upp det ena och det andra och löser det åt oss. Jag kommer aldrig glömma det när jag hade en vän till mig som hade nog råkat ut för så mycket misär i sitt liv och var fast i det ena tunga efter det andra. Och bland annat hade haft en eller sina föräldrar som hade lämnat henne väldigt ung ålder. Hennes mamma sen gick bort och när jag träffade på henne och hela hennes liv så hatade hon sin pappa. Det var så mycket hat en sån människa, jag trodde visst inte hur kunde rymma in så mycket destruktiviteten som en liten människa. Och vi försökte där och kämpa på och predika Jesus och bad och hade och så jag kände att det var låst, allting var bara var låst. Och då upplevde den helige ande sa till mig plötsligt en dag, så sa han så här: hon behöver förlåta sin pappa för att bli fri. Och jag minns när jag sa den meningen till den här unga damen, jag kom med nästan en rak höger tillbaka, alltså aldrig i livet, kan inte göra det. Och jag minns den helige ande var tydligen med mig, för jag sa någonting jag inte tänkte säga. Jag sa, be tills det går. Och så kommer jag inte att glömma dagen därpå när den här unga kvinnan kommer och träffar på mig. Och hennes leende, hennes ansikte är på något sätt fullständigt förvandlat. Bara lös om henne som, jag vet inte, det är så svårt att förklara det här. Och då sa hon så här, hon bad med sin kompis vid 2 på natten. Och plötsligt sa hon, fick jag en vilja att vilja förlåta min pappa. Och i den sekunden som jag förled så blev jag fullständigt fri. Så det handlar inte om att vi kan det. Det handlar om, vill vi kunna det? Och vill vi komma till Jesus för att han ska hjälpa oss med det? För det som är omöjligt för människan, det är möjligt för Gud. Jesus säger just det här. Att den friden, jag säger det här istället. Alltså även om du säger till dig själv att du inte vet hur detta ska lösas, så finns det en lösning eftersom anden emellanåt verkar just förbi hur vårt sätt är att tänka och resonera. Låt dig istället för att grubbla, fundera och strida och kämpa med denna stridighet, låt dig uppfyllas av anden så du får uppleva frid med Gud. För det brukar och nästan alltid resultera i att den friden du får från Gud smittar av sig till människorna runt omkring dig. Så låt dig uppfyllas av den helige ande och på samma gång få uppleva den friden från Gud som du har rätt till, som leder till både förlåtelse och kärlek till dina medmänniskor. Jag vet inte om du har upplevt Gud någon gång, Men det är väldigt svårt att inte älska människor efter man har upplevt Gud. För det är samma kärlek som han känner för alla människor, så får vi ta del av. Och vi sprider den runt omkring oss. Nummer 3. Glädjen. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Ibland en liten svår sak att tala om, eftersom kyrkan lätt kan uppfattas som en plats där man ska vara glad och man ska ha viss mask på sig eller någonting åt det hållet, annars får man inte vara här. Men förstå mig nu när jag säger det här, att det är inte en glädje från Gud utan en glädje från människan. För många ändå de människorna, säger vad jag själv har skrivit, som inte har känt sig bekväma i våra kyrkor på grund av att man har uppfattat att ens inre värld inte lever upp till det mående man måste ha med, ha för att få vara med. Men som jag redan började i min inledning, så har jag ändå personligen kämpat med det ena och det andra. Och jag har många vänner som kämpar med depressioner, med ångest, med självmordstankar. Allt möjligt finns i den här världen tyvärr. Jobbiga saker, och vi tar allvar på dem. Jag brukar säga till mina vänner så här: kämpar du, så har jag två råd. Besök en psykolog och besök en själavårdare. Och ha den kombinationen igång. Inte skäms vi för att ta hjälp av det som finns här ute. På samma sätt som inte heller skäms för att gå till Herren. Med allt vad vi här är och bär. Men trots detta, och det upplevs sent som igår kväll när jag hade en väldigt svår stund för mig själv där hemma, så var ändå min känsla, min inre övertygelse denna, att det bästa jag kan göra i den stunden är att böja mina knän inför Gud och säga: Jesus, vart ska jag gå om inte till dig? Jesus frågade alla lärjungarna: ska ni också gå bort? Och jag älskar svaret, för så här svarar en sann lärjunge: vart skulle vi gå? Vi vet att du är det eviga livets ord. När vi har mött Jesus så vet vi att vi vill inte lämna Jesus oavsett hur mycket det stormar. Och det är nästan så, ju mer det stormar desto mer behöver vi Jesus. Det är så som det upplevs många gånger för många av oss. Jag tror ändå viktigt att påpeka att den glädje som Jesus här talar om och Bibeln överlag hänvisar till inte handlar om att vi ska pressa fram ett leende eller hela tiden vara på gott humör. Utan handlar om en mer övernaturlig glädje. Lyssna vad Paulus säger i 2 Korintherbrevet 12:10. Därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser, ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Jag alltid var lite förundrad av hur alls en dag gör man för att glädja sig över ångest. Alltså det är en ekvation i min lilla ingenjörsskalle svår bara få gå ihop. Men kanske det är någonting i den stilen med att det inte handlar om en mänsklig glädje. Det handlar om någonting som finns till oss och är som en rättighet för oss alla som finns i den heliga ande. För den glädje som Bibeln här påtalar och syftar på, det är en glädje som ges till oss av den heliga ande. En glädje som det är en rättighet som vi nu har som troende. Jag säger det igen. Det är en rättighet för oss som troende att vi måste nog få vara glada någon gång. Om man vill vara glad i alla fall måste man få vara glad. Och klart, livet upp och ner. Ibland känner man att det är lågkonjunktur, men ibland är det högkonjunktur. Men jag menar, har vi Jesus, där är det alltid högkonjunktur. Och är vår glädje inte någonting som handlar om hur bra det går för oss, utan den är mer fast i hur bra det har gått för Jesus. Då har vi i alla fall en möjlighet att hela tiden vara glad. Och jag känner någonstans inom mig Att jag skulle önska att du skulle få uppfyllas av den helige ande. Och att du också skulle få ta del av den här himmelska glädjen. Och säg den som inte är beroende på hur bra du presterar. Utan den beroende på hur mycket Gud älskar dig. Och då den oändlig källa med glädje som är den rättighet vi har att vara glada i Gud. Läs någon undersökning någon gång i någon bok som jag glömt vad den hette. En säker källa alltså. Så stod det där i alla fall i denna okända bok. Att en orsak för många nya människor som inte haft någon koppling till tro tidigare blir frälsta. Det är för att de ser andra människor leva ut sin tro. Och på dem så märker de att det är någonting speciellt med den här människan. Det är någon sån här glädje. Som inte finns i den här världen. Utan den bara finns hos Gud. Och jag tror att det är någonting av det starkaste vi kan leva ut i den här världen. Att trots att det är Brexit och EU och massa bokstäver som flyger omkring ovanför våra huvuden. Så kan vi ha en glädje i Gud. För vår glädje är inte på grund av hur det går här nere. Utan det har gått för Jesus. Hur mycket Gud älskar oss och hur mycket vi har den helige ande. Så kanske ska vi behöva lite glädjens väckelse här mitt ibland oss. Min första predikan jag hade här i Sion någonsin, alltså nu talar vi old school. Så predikan om glädjen i den helige ande, jag har kassetten kvar där hemma. Min syster tyckte jag var så pinsamt, hon tyckte jag lät så mycket som Steffi, sa hon. Men man måste ha någon förebild i alla fall. Men då predikar jag om glädjen i den helige ande. Fråg Sabina, hon minns den ännu. Sabina Bäckman. Hon brukar påtala det ibland åt mig nämligen. Men jag tror på något sätt att vi behöver alla någon gång, nu som då, bara få uppfyllas av den helige ande. Och jag tror att vi någon gång, kanske varje dag, så vi har en, i alla fall en inställning att ges tillfälle åt mig. Så vill jag ta emot den möjligheten att uppfyllas av den helige ande. Varför det? Ja, om inte du vet det ännu så är jag tyst. Men jag kan säga det ändå för jag är ganska snäll. För att du ska vara trygg i din tro. Att den helige ande bekräftar din rättfärdighet. Han ger dig frid. Och han ger dig glädje. Om de här sakerna som är oss tillgängliga så är vi nog lite som, ursäkta uttrycket, kokofjolla ifall vi inte tar den möjligheten att närma oss Gud om det är på något sätt det som krävs av oss. Att komma till Gud och få uppleva det livet med honom. För många av oss kan vittna om det här. Att en enorm glädje och harmoni har kommit till en då vi fått ett möte med Gud. När mötte du Gud senast? Var det kanske i helgen när ni hade er fina helg där på Vassor? Eller kanske var hemma i köket när du hade lovsång på? Många av oss har olika sätt att uppleva Gud. Men kanske finns någon här inne som inte har fått uppleva Gud på väldigt länge. Eller kanske aldrig har fått uppleva Gud. Låt oss som församling och församlingar bli platser där vi ger möjlighet för människor att uppfyllas av den helige ande. För det är så extremt viktigt att de här tre sakerna fungerar, och speciellt de två första. Alla tre är viktiga, men jag vill slå ett slag för den första i alla fall. Att du bara fattar din rättfärdighet inför Gud. Och nu bara för att inte, du ska, folk tycker om att missförstå mig. Bara för att du inte ska missförstå mig nu i det här. Att uppfyllas av den heliga ande, det är inte att du bara mitt allt har druckit en liter helium och låter som Kalle Anka. Och så flyter du på där för en stund och känner dig. Vi upplever Gud på olika sätt. Det viktigaste när du uppfylls av den heliga ande, det är inte vad som sker här nu, utan vad som sker när du kommer hem. Att Gud har gjort någonting med dig. Att bördor är borta. Människor som du kanske somnade med och var osams med, så vaknar du imorgon bitter och upplever en kärlek med. Och skickar dem en kalkon eller någonting. Alltså bara, du gör saker du annars inte skulle göra helt enkelt. Och det är ett tecken på att Gud har gjort någonting i dig. Vi är inte ute efter snabbmatslösningar. Vi är ute efter att bygga Guds rike, där ditt liv fullständigt och permanent är förvandlat, förändrat, förnyat på grund av att ha upplevt den helige ande. För Gud har en längtan och en vilja att få ge dig både den här glädjen, rättfärdigheten och friden. Jag minns för ett antal år sedan, ganska många år sedan nu, så hade jag varit nedstämd i 10 månader ungefär, mellan februari och november. Ganska jobbigt var det. Kanske mitt jobbigaste, eller det var mitt jobbigaste kristna år. Och bara för att bevisa hur långa ansträngningar kan Gud göra för att visa hur mycket han älskar dig, så vill jag bara berätta kort, visa hur mycket han ansträngde sig för att få mig att förstå hur mycket han älskade mig. Och inte för att jag är nu något speciell, bara för att det kom lite abnormala inslag i den här berättelsen, men så här var det för mig. För första så upplevde jag en natt, mitt i natten vaknade jag, att det står en stor Herrens ängel bredvid min säng. Första och enda gången jag sitter en sån sak. Och den stod så här framför min säng. Och jag hade aldrig sett en ängel, och som sagt inte efteråt heller. Jag hade inte förväntat mig att ängeln skulle vara nästan så mellanöstligt solbränd i ansiktet, för det var det. Och så stod den så där, jag fick värsta chocken och fundera. Vad vill du herre, minns jag, sa där mitt i natten. Men den stod bara där i 5-10 sekunder, så som fejdade den bort. Och inte var som att någonting i den sekunden inträffade. Men bara några dagar senare har jag en dröm, eller en syn kan vi mera kalla det. Och i den synen så kommer för mig en människa som jag inte egentligen känner, och kommer till mig och säger bara en sak och går bort. Och det är en bibelvers från Gamla testamentet, Krönikeboken. Och då vet man, då är det nog Gud. Det är mest släkttavlor där, de första 11 kapitlerna. Men då kommer en vers, säger det till mig, plopp, och springer den bort. Jag tänkte, vad alltså, där var det där, men jag vaknar och står upp min bibel. Och så kommer ett löfte till mig som var så exakt precisionsmässigt korrekt in i min situation, som man bara stod där med hakan ner i marken och funderade, vad alltså där. Ännu några dagar senare så är jag på ett ungdomsmöte. Och på det tillfället träffar jag en ny bekantskap för mig. Och när jag träffade honom, som blev en av mina goda vänner, så ledde det till att hela den här tungsintheten och jobbigheten, den bara försvann. Allt inom ungefär en, kan det varit max 2 veckor. Och min enda poäng med den här historien, det är att ibland vill Gud anstränga sig för att bevisa för dig hur mycket han vill hjälpa dig, ge dig glädje, frid och rättfärdighet. Att du kanske finns här idag som skulle behöva uppleva lite av det här. Det finns möjlighet att uppleva Gud och låta dig uppfyllas av den helige ande. Kan lovsångsteamet komma upp? De är så duktiga. För då vi har med Gud att göra, har han lovat att aldrig lämna oss. Och hans stora önskan och längtan, oavsett hur du har det idag, att få möta dig och ge dig av hans rättfärdighet, frid och glädje. Och jag tror att vi idag har en möjlighet att bara få komma.